Radioplay. Ni får gå på rehab tillsammans. Sitta och titta ut över en strand. Och Max bara, hur många liv har du? Du bara, är det för många flikar? Jag kan inte tänka vad du säger just nu.
Sanja med Vivo Karin.
Jag vill börja denna podd. Eller hej förresten. Mm-hmm. Hej, förlåt.
Hej.
Jag säger inte ens hej till dig först.
Ja, det är lugnt.
Ja, jag bara känner nu när jag har det i minnet så känner jag att det lika bra går rakt på sak.
Ja.
Jag vill börja denna podd med att hylla en person.
Aha.
En kvinna som vi båda känner. Du känner henne lite bättre än vad jag känner henne. Men jag känner att ja, men jag har kommit henne nära den senaste tiden.
Ja.
Jag vill hylla dig, Karin.
Va? Varför då?
Nej, men jag vill hylla dig för att, så här. Nu blev det ju väldigt så här, storslaget och det kanske inte riktigt var meningen. Men jag vill bara säga så här.
Jo, det var verkligen, det var meningen att det ska bli storslaget, en hyllning till mig.
Ja, men då borde jag ju ha fanfar och fyrverkerier och grejer.
Vi kan be Markus lägga in en farfar. Farfar.
Ja, gör det.
Han lägger in en farfar här, bara så. Ja.
Nej, men så här tycker jag att, och med den här hyllningen kommer en till hyllning, men jag börjar med att hylla dig. Jag tycker att du har ju nu varit själv här i Sverige i 2 veckor. Du tog bilen, åkte med båda barnen, hämtade hem en valp, vad jag förstår det, som är typ som att nästan ha en liten bebis igen.
Värre, kan jag säga.
Ja, det är så. Ja. I alla fall vassare tänder.
Ja.
Plus att Max har skadat sin arm, så att han har alltså gipsat den. Du får fortsätta berätta vad som har hänt där. Ja, senast när vi pratade, då var den gipsad i alla fall.
Ja.
Och så har du liksom så här, du har fixat detta, för att du är så jäkla grym. Så jag vill hylla dig för det.
Men gud vad gullig du är. Tack snälla. Det behövde jag faktiskt höra för tillfället. För jag är ganska slutkörd, får man säga så, trots att det är liksom sommar och semester och sådär.
Är det någon gång man får säga så, så är du på sommaren. Alltså det är ju ingen annan tid under året, tycker jag, som jag är så trött och utmattad för att det, liksom, det händer grejer om man har barnen hemma och alla ska vara glada och man vill så mycket och sådär, som på sommaren.
Nej, är det helt sant? Nej, men det, vi ska ju prata om det här lite senare. Vi har ju det som mammasanning, det här med att pusha sig själv eller utmana sig själv. Och jag kände det nu när jag åkte till Sverige, bara shit, nu utmanar jag verkligen mig själv med att för det första bila från Belgien till Sverige med 2 barn och en hund, åka färja själv med dem. Och sen kommer vi hit, jag hämtar hem valpen på fredagen. På söndagen så ramlar Max baklänges från en stol och landar på sin arm så han har fått en liten spricka i armbågen. Vilket gör att han är gipsad från handleden till armhålan.
Nej, men är det så mycket gips? Det förstod inte jag.
Ja, nej, men han är helgipsad liksom. Och som min kompis sa, hon bara, alltså det är jättesynd om honom, men samtidigt som det känns ju konstigt att det är första gången han är gipsad. Jag vet.
Nej, men usch, alltså det är verkligen så, vissa barn som han som jag berättade om för några avsnitt sen, han som fastnade med tanden i nätet på studsmattan.
Ja, men det är ju helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Men han är en sån kille. Alltså på riktigt, varje år så har det varit så här 2-3 olika typer av skador.
Oh.
Och hans mamma säger det, alltså jag, och nu är han ju stor, nu är han ju 16 tror jag. Och hon säger det, jag är så orolig för honom hela tiden. För jag vet att det händer grejer hela tiden. Jag är bara glad liksom, så länge han inte bryter nacken eller någonting sånt.
Ja, oh. Nej, men Tio har ju, han har blött näsblod en gång i sitt liv. Och sen typ...
Är det det värsta?
Ja, men så har han typ blött och man har råkat klia sönder ett myggbett. Alltså du vet, han är ju... Ja. Men Max är... Och grejen att det har inte hänt... Eller det har ju hänt jättemycket. Han har ju satt handen på en kamin sen har han fått andra gradens brännskador på handen. Och liksom spruckit precis vid ögat på gymnastiken, på förskolan. Han har ramlat in i en kant i badhuset. Men det är också väldigt ofta, du vet, det är så här man bara... står så här som bara... Nej, han klarar det. Ja. Bara, hur fan gjorde han det? Du vet, han liksom slår en volt och landar på fötter och fortsätter springa typ. Medan kanske något annat barn skulle landa på nacken i det läget. Så han har ju liksom marginalerna på sin sida hela tiden. Men just vid det här tillfället när han stod på stolen så var inte marginalerna på sin sida. Eller hade han inte dem på sin sida. Och det som var, vi var liksom typ 8 personer runt bordet. Och alla står och tittar på honom. Och jag ska precis säga, sätt dig ner älskling så du inte ramlar. Och då ramlar han. Ja. Och Theo springer fram och fångar hans huvud.
Men Gud.
Så han inte slår huvudet i stengolvet.
Ja.
Alltså det är ju helt sjukt.
Det är helt sjukt, ja.
Ja, och man märkte verkligen på Max att han hade ont. Och för han brukar så här skaka av sig saker och ting ganska snabbt.
Mm.
Men nu gjorde han inte det. Och sen somnade han och sen vaknade han och så liksom tog han sig på armen. Jag bara, men vi får åka in liksom.
Ja.
Och sen kommer vi hem med gips. Och så var läkarna lite så där. Han ringde på måndagen sen. Han bara, nu har jag pratat med andra barnortopeder och vi är osäkra på om det är en spricka. Men ha gipset på en vecka och sen kommer ni in nästa måndag. Och så gör vi en ny röntgen och sånt där. Och vi hade ju tänkt åka ner till Skåne, men då var vi kvar i Falköping en vecka. Vilket
men
var...
han har kvar gipset.
Ja, för när vi kom tillbaka på måndagen och gjorde ny röntgen och tog bort gips och sånt där så såg man att det, man såg någon skugga, jag vet inte, jag är inte röntgenläkare, men man såg någon skugga och det indikerade nästan på att det hade varit en spricka. Ja, nästan. Jag är ju inte legitimerad, så kan vi säga. Men, och han hade ont, så de bara, men ha det där på i 2 veckor till. Han bara, okej. Okay. Han har ju typ inte klagat någonting. Men grejen att han ska ju utmana sig själv hela tiden. Han bara, nu ska jag gå baklänges hela dagen. Man bara, eller inte. Man bara, får jag gå armgång? Man bara, men det tror fan att du inte får gå armgång, du har en arm. Så jag var tvungen att punktmarkera honom också. Liksom. Plus har den här valpen som är fantastisk. Men jag har ju lite glömt hur det är att ha en valp. Han är ju på precis allt. Alltså, allt. Man bara, nej, inte den. Så till slut, nu har jag bara gett upp. Jag bara, men fan, de där skorna var inte så dyra. Kör på dem. Bättre att du tar dem än dem, liksom.
Ja, men herregud. Men då måste jag fråga, du visade ju upp din, och den tror jag tycker jag är så fin, eller en blusen. En vit blus med blommor på. Den var ju helt söndrig. Det här har en bitit sönder.
Ja, men vi har inga hela kläder längre.
Nej.
Plus att jag ser ju ut som en pundare, för jag har ju bitmärken och rivmärken på hela armarna. Så jag ser ju som någon typ av sprutnarkoman som inte liksom får in sprutan rätt.
Men gud, Karin. Men shit. Ja, men då har du haft att göra. Och verkligen. Och när jag säger det, för jag sa också så här, jag vill hylla dig och sen så vill jag också göra liksom en dubbelhyllning där.
Mm.
För det här är ju verkligen någonting, nu har du varit med om det här och du har verkligen utmanat dig själv och så. Och då tänker jag på alla dessa ensamstående föräldrar.
Herregud.
Mammor kanske främst nu som lyssnar på oss, men naturligtvis både mammor och pappor. Alltså förstå vilken jäkla hjälteinsats de gör hela tiden. Och då menar jag allt som de gör rent praktiskt.
Ja, men det är helt sjukt, för jag har inte varit själv en sekund sedan jag kom till Sverige. För jag har ju bott hos liksom min svägerska och mina svärföräldrar är till. Sen när jag kom ner till Skåne så var min bror här. Så jag har liksom inte varit helt själv, men jag är helt slut ändå. Men tänk alla då som är liksom själva.
Ja.
Hatt av till er. Vi har sagt det förut, men det är liksom, det går inte att säga för många gånger.
Nej.
Ni är fantastiska.
Och då tänker jag också så här, dels det som du säger, alltså bara få hjälp i vardagen och kunna liksom så här, ja, men fokusera på ett barn och så kunna släppa det andra och så här. Men sen också tänker jag på allt, för jag har skrivit lite om separation och skilsmässa den senaste tiden och fått in jättemånga som har delat med sig och olika historier och liksom så här. Och det är så många olika perspektiv som man kanske inte alltid tänker på. Men ett perspektiv som bara så här, ja, men det kanske inte är det man tänker på först, men det är just den här liksom psykiska ensamheten, tänkte jag säga. Men alla val, allting som rör barnen, hur ska jag göra med det? Är det bra i den här skolan bra? Behöver han åka till sjukhuset nu? Alltså allt sånt. Ja. Och vara helt ensam om det. Det är ju...
Shit alltså.
Ja.
Ja, gud. Mm.
Så ja, hatten av verkligen till alla er som kämpar med det här varje dag.
Ja, verkligen hatten av. Men hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag kom hem från landet här idag och ja, men jag känner ungefär det som du sa, just det här med liksom på sommaren. Att resten av året så har man ju en bild av att på sommaren då ska jag bara slappna av, allt ska bara vara liksom, man ska bara ligga i en solstol. Eller det har man väl kanske ingen bild av. Men det är ändå så här någonstans att det ska vara väldigt avkopplande.
Ja.
Och nu har jag inte små barn, så att jag menar, att man har små barn, då är det ju inte ett dugg avkopplande. Det tänker man ju inte ens resten av året.
Nej.
Men oavsett just det här packandet, upppackandet, alltså det är grejer att göra hela tiden. Och det insåg jag bara när jag kom hem med så här 7 stora väskor med massa tvätt och konstiga våtdräkter och grejer som bara så här ska tas om hand. Så jag bara känner mig lite så här, det är bra, men jag fick ta en kopp kaffe fastän klockan var 7 för att jag kände att jag skulle orka.
Oj! Det var inte likt dig.
Och inget koffeinfritt eller någonting.
Nej. Nej. Herregud, du går på de tunga grejerna.
Ja, jag känner det.
Ah, shit. Vi har ju faktiskt precis varit och hämtat Niklas. Han kom från Belgien idag och det känns magiskt. Och jag bara, gud, jag har längtat att du ska komma hit och bara så här, kan hjälpa mig med någonting. Han bara, och så här, skämtade han och sa det. Han bara, men jag vill ju också ha semester. Jag bara, du har haft din semester. Bara så här, varit själv i 2 veckor. Fine att han liksom för Sveriges talar när det kommer till grejer och sånt där.
Seriöst, vad fasiken är det?
Det är fan med semester och sitta i Europeiska ministerrådet kan jag säga, än att vara själv med 2 ungar, 2 hundar, brutna armar och söndertuggade armar.
Ja, men faktiskt. Nej, men så är det ju verkligen. För också just det här att han får i alla fall tänka en hel tanke, förmodligen.
Ja.
Så absolut, nu är det bara på med arbetarstövlarna för honom. Nu är det han som får hugga i 2 veckor.
Ja, det var det. Jag gick direkt in i mammas hus, satte mig här och poddade med dig. Och jag bara, lös mat, barnen behöver mellis, valpen tuggar på allt. Och just då hade han typ tagit något från en påse som Niklas hade ställt in på marken. Jag bara, dålig idé. Lycka till, hej.
Men han har ju inte ens träffat valpen.
Nej, de träffades första gången idag. Och man märker ju så här, alltså valpen tyr ju sig inte till Niklas, för han känner ju inte honom liksom.
Nej.
Så jag har sagt så här, bara, men du får hålla kopplet hela tiden, du får ge honom mat, du får gå ut och kissa med honom, du får liksom sova med honom och sådär. Så de fattar, men han lär sig snabbt. Och valpen också, jag ska bara, nej, men valpen lär sig snabbt.
Då måste jag ju backa bandet, alltså så här, du bara, åh, jag längtar efter Niklas. Du längtar efter hans härliga kropp, förstår jag.
Det är också, men mest att...
det var det jag tänkte. Ja, det var det jag tänkte. Så här, undrar egentligen vad hon längtade efter. Det är så lätt att man sa, åh gud vad jag längtat efter honom. Man säger, nu längtar jag efter någon som kan bara hjälpa till lite.
Ja, men precis, någon som kan skala potatisen medan jag torkar en nerbajsad rumpa.
Mm.
Nej, men det är klart att jag saknar hans kropp också. Det är så roligt, när Niklas jobbade på havet så var han borta i så här 8-12 veckor åt gången.
Mm.
Och man bara så här, gud, imorgon kommer min man hem liksom. Och de bara, fy fan vad ni ska ha roligt och vad ni ska kötta på, typ folk så här. Men kötta på, det var det ingen som sa, kan jag säga. Det var, vill inte säga det där K-ordet.
Oj, har du blivit pryd?
Nej, verkligen inte. Nu ska ni knulla, sa folk. Men jag var så här, jag bara, nej, jag bara saknar att prata med honom utan fördröjning. Alltså vi pratade över Skype hela tiden, så man liksom, man kunde inte prata på riktigt. Det var liksom det jag ville, och bara så här, nej, men bara sitta och hålla hans hand typ. Sen är det klart man saknar andra saker också, men det var liksom inte prio ett.
Jag fattar, nej. Jag känner bara när du sa det, kände jag bara att det är som att prata med mig alltid. Alltså det är alltid 3 sekunder som dröjning i min hjärna.
Det var ju så roligt när jag mässade, jag bara, förlåt, håller på att leta efter mitt headset. Du bara, jag letar efter mitt minne. Precis innan vi skulle podda här nu. Vad hade hänt? Eller vad hände? Eller var det bara allmänt?
Det är bara allmänt. Det är bara mitt minne. Bara, det känns som att det är bortfluget. Det säger jag ofta, men det är nog värre än någonsin nu. Vet du, jag har faktiskt, det är någonting som jag har gjort den senaste veckan. Så har jag har ställt några diagnoser på mig själv.
Mm-hmm.
Som den läkare jag är.
Yes, så, berätta. Ja.
Nej, men så här, jag vet inte.
Jag tänker om du vill ha ett utlåtande från en annan.
Men det är det jag känner.
Oss läkare emellan.
Ja. Man brukar ju be om en second opinion. Så nu frågar jag dig.
I'm all ears. Mm.
Så här känner jag. Jag har faktiskt 3 diagnoser som jag nu har ställt mig själv här. Vi får se vad du tycker om det.
Okej.
Okay. Men jag vet inte om du, alltså du vet ju inte om det. Men jag ska bara berätta om de här diagnoserna, för det kanske är fler som känner igen sig.
Mm.
Den första diagnosen som har blivit så himla tydlig under semestern. Jag har suttit med Anders och vi har suttit på uteplatsen. Vi har kollat ut över sjön, vi har hört fåglarna, vi har hört E4-an. Vi har liksom så här, och han är så extremt mycket så här, åh gud vad detta är fantastiskt. Och jag bara njuter, åh vad underbart. Och så har jag bara insett så här, shit, det känns som att jag är i en bubbla. Alltså i en, hur ska jag förklara? Jag kan inte riktigt ta in omgivningen.
Mm-hmm.
Och då vet jag inte så här, jag har ju ofta känt lite så. Jag har ju alltid så här när folk så här, ja men du vet, de går på meditation eller går på yoga och bara, åh, nu känner jag går in i mitt inre rum och jag går tillbaka i tiden och nu ser jag framför mig mitt barndomshem och gräset känns mot mina tår. Alltså sånt där. Jag kan aldrig sätta mig in i någonting.
Nej men gud, det där inre rummet är ju så stökigt så det går ju inte att liksom gå in i ens.
Men det kanske är det som är.
Och du har ju satt för massa möbler och bollar och sånt så att ingen ska kunna komma in. Du är ju så rädd för inbrott.
Ja, det kanske är det som händer. Men jag har aldrig kunnat sätta mig in i någon sån grej. Så jag känner redan att jag är lite så här, jag är inte så nära mitt inre jag, om man säger så. Men nu känner jag mer än någonsin att jag är så inne i mitt huvud. Jag tror att det är det handlar om. Så jag har pratat med Anders om det och bara säger, men vad är det som händer? För så här vill inte jag leva. För jag är alldeles för, min hjärna går liksom i 180 och jag kan inte liksom ta in det som händer. Så att jag har insett det att...
Men vad är det du tänker på?
Ja, men det är bara allt hela tiden. Det går så snabbt. Och där har jag också ställt en diagnos.
Mm.
Och det är att hela min hjärna är som en dator på riktigt. Vi har ju pratat om det innan med liksom flikar. Och,
ja, med alla flikar.
Ja, så här. Mm. Ja, men det är verkligen så. Dels det. Och sen också att det går så snabbt. Och sen är det bara så här, du vet, syntax error. Eller vad heter det? Du vet, när de bara lägger av helt. Och då kan jag inte tänka alls.
Okej.
Okay. Det är liksom en diagnos.
Ja.
Att jag behöver, och sen så måste man hitta en lösning då. Du kan ju inte säga om det stämmer eller inte, men jag har funderat på, jag behöver liksom lära mig lite medveten närvaro, tänker jag.
Ja.
Dels typ så här meditation eller någonting, och det är så långt ifrån mig. Jag har ju gått på sånt tidigare, meditation och yoga och sådär, när jag har mått dåligt.
Men du behöver ju inte dra det, det behöver ju inte vara svart eller vitt. Du kan hitta något där mitt emellan, tänker jag. För meditation, jag kan inte säga det, meditation är ju, alltså det är ju svårt. Eller jag har aldrig typ testat, men jag antar att det är väldigt svårt, för då måste man verkligen koppla bort allting.
Ja.
Så det borde ju finnas något mellanting, tänker jag.
Ja, kanske. Eller så ska jag bara ge det en chans. Sen så är det ju säkert så att om jag nu är väldigt långt från det, så kommer det ta ett tag innan jag kommer liksom någon vart överhuvudtaget. Men att jag verkligen, och då tänker jag inte nu då, jag som är mästare på att bara hoppa på olika saker. Och jag får ju ofta så här, ah, men testa den här kursen på nätet. Så, nej, inget sånt. Jag ska kolla upp någon som är riktigt duktig på sånt här. Som har bra vitsord och så. Och så ska jag börja gå. Och då tänker jag också så här, att man går iväg och så går jag på det en eller två gånger i veckan. Mm. Så att det liksom verkligen blir av. Inte bara någonting som jag gör. Det har jag ju gjort hemma så här på Spotify. Jag somnar ju efter 20 sekunder. Det kan jag inte göra.
Nej, men precis. Men det är väl jättebra i så fall.
Ja, så jag tror att jag har liksom en lösning på det. Och sen också i vardagen. Och där, det var därför jag kom att tänka på det här också med att utmana sig själv och sådär. Mm. För nu har jag börjat lite grann. För jag, en sak som jag tror påverkar det här är att jag är så... Jag har alltid någon stimulans. Jag har alltid ljudbok eller podd i öronen. Jag har ofta sett två eller tre skärmar som jag kollar på. Och jag, liksom så här, jag har väldigt svårt att bara vara själv. Och jag behöver börja öva på det. Så nu har jag börjat med det, att liksom så här, men gå på stan utan någon ljudbok, ut och springa utan någon podd. Det var typ det tråkigaste jag gjort i hela mitt liv.
Nej, men det finns ju, och då hör man ju hur man låter. Första gången jag sprang utan, jag bara, gud, det är någon som jagar mig, någon sån här snuskgubbe som springer och flåsar mig i nacken. Så jag bara, nej, men det är ju jag som låter så här. Bara att jag är så van att ha något annat att lyssna på.
Ja, men det är verkligen precis så. Och då försökte jag så här, och då har jag någonstans kommit på en egen liten metod. Mm-hmm. Där jag tänker så här, det här måste ändå vara bra för att vara i nuet. Att man känner in med sina fem sinnen när man springer. Så här, vad ser jag just nu? Vad hör jag? Vad luktar det? Vad smakar det?
Vad smakar det? Och vad känner jag?
Och vad känner jag?
Så du springer med öppen mun och bara... Så här, tungan ut och tar in olika smaker.
Insekter, va? Ätit en middag.
Du är som Gordon Ramsay som bara... I feel on my palate, it's very... what is it? It's the burnt flavor of a fly.
Ja, men lite så. Nej, och det roliga är när jag är ute och springer. Anders bara, det skulle kunna stå en sjuarmad enhörning vid vägen. Du skulle inte se den. Och det stämmer. Alltså jag är så inne i min hjärna. Och nu behöver jag liksom, så nu spanade jag efter björnar. Så jag sprang på Anders och det faktiskt fanns björnar där.
Ja, gud, ja, du är ju inte i stan såklart.
Nej, jag hade ju inte varit där. Eller nu är jag ju det, men jag är bara på landet. Så att jag liksom spanade efter björnar och lekte så här neandertalare. Jag sprang där, redo att hugga ner någon.
Du bara sprang med ett spjut. Med en sån här flinta och sten, redo att göra eld.
I en sån här björnfäll. Åh, gud.
Men du såg ingen björn.
Jag såg ingen björn. Fast jag hade i alla fall att tänka på när jag höll på med de här grejerna. Så här, jag försöker vara närvarande.
Du gjorde milen på jävligt bra tider, så nu trodde att du blev jagad av en björn.
Jag kommer inte bara bli närvarande, jag kommer också bli så här OS med att göra.
Men nu har du sagt två diagnoser. Vad var den tredje då?
Ja, den tredje. Och det här är faktiskt recovered. Mm. Så att det här är en diagnos jag haft innan. Och en diagnos som jag tror att nu när ni hör det, nu när ni sitter hemma. Jag tror att många kommer känna igen sig. Och många kommer känna, åh vad skönt, jag är inte ensam om det här.
Mm.
Jag tror inte att du kommer känna igen dig, men vi får se.
Mm.
Du vet FOMO, det har vi pratat om innan. Fear of missing out. Ja, det har jag inte. Utan FOMS. Jag läste, det var någon bloggare som skrev om det här. Och jag bara, shit, det är precis det här jag har haft.
Berätta.
Fear of missing sleep. Och jag tror, man kan bara förstå det om man har lidit av det. Men det blir någon form av besatthet kring sömnen. Och jag hade ju det, jag har ju sagt innan att jag hade ju svårt att sova och det var förlossningsdepression och sådär. Jag skulle säga under barnens liksom 5-7 första år så led jag av det här.
Mm. Jag kan relatera till det, jag har det inte längre, men när Max sov, när han vaknade vid 5 på morgonen, då hade jag hade alltid ångest när jag gick och la mig, för jag visste att snart ska jag gå upp och jag kommer antagligen gå upp 17 gånger den här natten och jag kommer vara så fruktansvärt trött imorgon. Just en riktig ångest liksom. Och det var inte så att jag gick och la mig tidigare, för allt ska ju fortfarande göras. Så man kan ju inte bara säga, men jag struntar att äta middag och går och lägger mig 7 istället. Men jag har det inte längre, det har gått över, men jag kommer ihåg känslan och den är vidrig.
Den är så fruktansvärd och jag har inte heller det längre. Men nu när jag tänkt tillbaka på hur det påverkade mitt liv. För jag var verkligen så här att jag ville inte ha... Visst, vi hade ju folk hemma och sådär. Men så fort barnen gick och la sig, då kände jag att då började klockan ticka. Deras sömnklocka.
Mm.
Vilket gjorde att alltså jag fick nästan panik. Jag ville bara att gästerna skulle gå. Jag ville inte så här, och de andra bara, men vi spelar poker och vi sitter uppe länge. Och det, jag vet inte hur många gånger som jag så här, nej men så vill man väl inte alltid när det var folk man inte kände så väl och så där, bara säga nej jag vill gå och lägga mig, utan så här, jag har ont i huvudet och jag mår inte så bra och liksom hittade på olika saker och ställde in träffar och så där, för att jag orkade verkligen inte. Jag hade sån ångest just för det här att inte få sova.
Ja. Ja, som sagt, jag kommer ihåg hur det var. Men det har gått över för dig nu.
Ja, det har absolut gått över. Och det är jag så himla glad, alltså verkligen så glad för. Men jag känner också att jag säger det för att när jag läste det här och bara insåg att shit, det är precis det här som jag har lidit av. Det har inte bara varit, jag har sagt att men jag behövde sova och jag var rädd att inte få sova och sådär. Men det var så mycket starkare än det. Och när det nu fanns någon som satte ett ord på det så kände jag bara, det här måste jag dela med mig av. För jag tror att det finns så många fler som lider av det här.
Jag gjorde faktiskt ett Instagram-inlägg om det här om dagen, för Max har ju som sagt, han vaknade 04:48, alltså på minuten i ett halvår. Mm. Och då hade vi liksom, jag och Niklas, vi gick ju på knäna. Men nu sover vi han till 9:30, alltså vi får ju typ väcka honom.
Så härligt.
Han är den som sover längst i familjen. Ja men det är helt sanslöst. Så då gjorde jag det, jag tog en jättesöt bild när han låg och sov och så skrev jag det att bara till er som liksom har varit upp alldeles för många timmar redan. Det finns hopp, det kan vända liksom och så här. Och då var det jättemånga som bara, gud tack, jag behövde verkligen höra det här. Jag satt och lekt med min little pony sen 5:00. Man bara, fy fan. Ja.
Nej men det är ju så, allt som man så här kan få en igenkänning i. Jag har la upp nu och har gjort det vid några tillfällen så här, när Knut i veckan beställde in en jättestor räkmacka. Så vi var på en restaurang. Och han har precis börjat äta räkor liksom. Men då gå från att absolut inte ens smaka till att, men okej, jag kan testa, till att bara, jag vill ha den största räkmackan som finns på menyn.
Oh.
Och så visade jag upp det just det här med att han hade ju en period under ett år som det var i stort sett bara pannkakor som gällde.
Mm.
Och då är det så skönt, och kan jag tänka mig, eller det känner jag ju med andra saker liksom, när man får höra att det finns hopp.
Ja men precis, verkligen.
Ja.
Hallå? Ja, det var... jag trodde du försvann.
Det går snabbt här. Det går från väldigt hög energi till totalt tystnad. Nu var det hjärnan igen, den bara la av.
Nej, men då har vi... Den diagnosen har du tagit tag i. Den har du inte längre, kan man säga. Missing out of sleep.
Nej.
Och sen har vi bubbeldiagnosen, att du lever i en bubbla.
Mm.
Och så var det...
Datordiagnosen.
Datordiagnosen, att du har för många flikar upp. Och de två hör ju ihop.
Det gör de, så egentligen kanske det bara är...
Man skulle ju nästan kunna säga att det är en diagnos. Det är en datorbubbeldiagnos skulle jag vilja säga. Jag gjorde ju skrivit en uppsats om detta när jag gjorde min avhandling.
Okej, vad ska jag göra?
Jag vet inte.
Men vet du hur skönt det kändes när du sa så? Jag kände genast att jag bara la hela det här problemet i din varma hand.
i min varma famn. Jo, men det som jag tror att du får ju... Alltså, det är ju lätt för mig att säga. För det kände jag nu i sommar, för jag var... Och det sa min bror till mig. Han bara, gud vad duktig du är som liksom... För jag var så här, jag bara, kan du filma mig när jag säger det här? För jag har ett samarbete. Och sen så bara, så måste han ha mat. Och så hunden biter på någonting där. Och han bara, vad duktig du är som klarar av allting. Men jag har tackat nej till så sjukt mycket nu i sommar. För jag känner så här, nej, det, jag måste bara kunna njuta. Och det tror jag att... Alltså, i detta har vi pratat om 1000 gånger. Men i vår bransch, när man inte vet hur det ser ut nästa månad. Man liksom, om ett halvår, jag vet inte om jag har något jobb. Alltså man har ju ingen aning, så därför är man så rädd att tacka nej till saker. Men det brukar ju alltid lösa sig för oss. Så jag tror att du och jag, men framförallt du, måste bli bättre på att tacka nej till saker och ting. Och då blir det liksom, då kan du stänga ner en flik.
Dr. Karin.
Eller så blir det en stress i sig själv att du tackar nej till saker. Jag vet inte, men Dr. Karin säger att du ska... Dr. Karin, gud vad det lät bra. Dr. Karin säger att du ska tacka nej till saker och ting och vara lite mer här och nu och försöka liksom, ja, men slappna av i det hela.
Jag tror helt som du säger, och jag har ju tänkt på det här innan, så jag har ju också tackat nej till ganska mycket nu under liksom de här veckorna som jag har barnen och sommarveckorna och sådär, men jag tror kanske att jag känner också en annan inre press kring mitt naturliga flöde i mina kanaler, för jag känner ju det liksom så här, att posta på story och att... Eller vet inte, hur känner du där? För jag kan ju se ibland att du inte postar så himla mycket, och då känner jag så här, åh vad skönt, då bryr du dig inte så mycket.
Nej, men jag ser inte det som mitt... Det är ju ditt jobb.
Mm.
Eller hur? Dina sociala kanaler. Och det är ju mitt jobb också. Men jag jobbar ju med andra saker också. Och nu så när jag har varit själv... För det sa Niklas, han bara... Gud, du har ju knappt lagt upp någonting. Jag bara, men jag hinner inte. Nej. Plus att det bara är en massa valpbilder. Alltså jag kan ju inte ha ett valp... Eller det kan jag väl ha. Men då blir det liksom bara ett hundkonto. Jag känner så här, alla mina 60 miljoner följare på Instagram... de kanske inte vill följa en valp. Men samtidigt så man får ju följa mitt liv på Instagram. Och just nu är mitt liv en valp.
Ja, de får ta det de får, känner jag. Eller?
Precis, de ska vara tacksamma att de får något.
Ja, men hos mig får de bara så här stökigt och sådär. Så att,
Nej, hos dig får man en annan verklighet. Vi är ju inte de som visar upp en tillfixad... Nej, men hos oss är det ju inte ljust och fräscht, nystädade hem och rena ungar. Alltså här har vi... Min unge är ju inte ens hel och ren. Han är ju inte hel, han är trasig. Han har ju gips.
Nej, men det, jag får bara sätta min hjärna lite på paus. Det är slutsatsen. Tack, Dr. Karin.
Nej, men jag tror nog att det skulle göra gott, för snart kommer ju boken ut också. Då kommer du ha jättemycket att göra med den. Oh. Och jag antar att det blir liksom intervjuer och du åker till Nyhetsmorgon och är där och visar upp lite hacks och du visar i boken och sånt där. Så då kanske man inte ska ha 75 andra samarbeten på gång.
Nej, du har helt rätt. Det har jag inte ens tänkt på. Jag har bara tänkt att men i augusti kör jag igång igen. Men jag har inte tänkt på att faktiskt göra utrymme för saker som är med boken. Det är 3 dagars signering. Vad heter det?
Jag vet inte vad det heter.
Signering.
Signing. Book signing.
Det låter det ännu bättre. Ja, det låter faktiskt bättre på engelska. Så vi kör engelska.
Men var har du din book signing någonstans då?
Den har jag. Sheraton.
Sheraton.
Jag skojar. I ett lager typ ute i Fruängen.
Jaha, jag tror du skulle...
jag tänkte det passade bättre ihop med book signing och så att det är på Sheraton. Nej, det är i ett lager i Fruängen som de ska säga hämta mig en taxi så ska jag sitta där.
Aha, okej. Jag tänkte att det var, du vet, någon bokhandel någonstans som man skulle kunna få träffa dig.
Nej, gud vad hemskt. Och så kommer ingen, så sitter man där helt själv.
Nej, folk hade kommit. Men jag tänker corona nu också, man kanske inte får ha sånt.
Nej, men det har det inte varit att tala om.
Nej, sitt där i Fruängen på ditt lager, det känns bättre.
Jag är asglad för det, för jag får ont i huvudet bara av tanken på att sitta. Jag såg någon gång i Täby centrum, så satt Leif G.B. Persson där utanför på någon sån här pinnstol. Oh. Och det var inte en enda människa som var där framme. Och så var det typ en stor skylt så här: passa på, få en pratstund med Leif G.B. Persson. Och så var det ingen där. Och jag fick så ont i huvudet bara av att se honom.
Nej, men för han satt väl och sov, eller att folk trodde att han var död eller någonting när han satt där och snarka. Han kanske inte snarkade, man död för sig. Men det var väl kanske därför.
Han satt där och drack sitt lådvin. Jag såg att han har lådvin. Leif Gebis lådvin.
Är det sant?
Nej, det gjorde han ju inte.
Soft. Det drack jag häromdagen. Det var faktiskt väldigt gott.
Jaha. Nej, men bara den känslan av att sitta så där och så liksom bara sitta och le och så bara hej hej och så kanske det inte kommer så många och så där, det tycker jag inte om. Sen så skulle jag ju göra det om folk ville det, men om jag känner så här att nej, men det är ändå ingen som är intresserad, då är det skitjobbigt.
Ja. Jag gjorde någon sån grej för några år sedan. Det var någon som blev sjuk, någon som ringde in mig på så här jättekort varsel. Jag satt på NK. Någon, Max var ganska nyfödd, för detta var ju december. Och så skulle jag skriva julrim. Så folk kom så här, jag köpte ett halsband till min fru, kan du skriva ett rim? Absolut. Och då, jag satt ju där och bara drack kaffe. Det var ingen som ville ha julrimma mig. Och plus att de blev ju inte bra, alltså, de här rimmen.
Nej, men det är det jag känner.
Är det okej om jag inte använder det? Jag bara, självklart, du behöver inte använda det. Och då, man bara, kom tillbaka om 10 minuter. Man bara, vad fan ringer man på halsband? Bara, fast det får ju inte heller. Det här ska du ha runt din hals nu när det vankas juldans. Man
vals?
Bara, nej, det rimmar ju inte. Eller vals. Ja, det rimmar, det tar vi. Perfekt. Så det är bra rim. För övrigt, ja.
Eller så bara, är det okej om jag rimmar på brosch istället?
Brosch, krosch, sors, rhododendron, krosch. Där har vi det. Jag var med om en sjuk upplevelse häromdagen.
Okej.
När Max fick sin arm gipsad så sa jag till honom att vi går till en leksaksaffär så får du köpa precis vad du vill imorgon när han satt där och skulle bli gipsad.
Oj.
Han bara, okej. Okay. Och sen så sa ju han detta till Theo och då lyckades Theo övertyga honom att han ville ha ett speciellt tv-spel. Det var ju Theo som ville ha det här tv-spelet. Och då slutade det med att vi fick gå till en sån här spelbutik.
Mm.
Har du varit i en spelbutik någon gång?
Ja, det har jag. Och det är mycket ljud och ljus, skulle jag säga.
Och väldigt mycket märkliga människor. Man känner ju, det är ju alltid en trappa ner. Alltså det är ju aldrig på markplan. Okay. Det är en trappa ner, det är mörkt. Det är som du säger, det är ljus och lite märkligt ljud. Och det är liksom någon så här hobbit som pratar på någon hobbitska i typ högtalarsystemet och sånt där. Och sen människorna som var just i den här spelbutiken, nu ska jag inte dra alla över en kam, men man kände ju att det är klart att de kan vara här en måndag 2, för de har antagligen inte ett vanligt heltidsjobb.
Mm, som du och jag.
Exakt, för jag var ju där en måndag 2.
Exakt, jag tänkte ju säga det, du var ju där.
Nej, men jag så här, det står liksom, och man känner så här, de duschar inte varje dag, de här, det var bara män som var där inne. Eller...
Som du och jag.
Fast det gör jag faktiskt, jag duschar minst en gång varje dag.
Aha, okej, okay. Då är det bara jag då.
Ren är jag, helvete fan, men ren. Och jag bara, ungar, tänk på håll avstånd, och då var det liksom inte för corona, utan jag var rädd att någon skulle bli biten. Alltså det var så här, en väldigt märklig typ av människor. Och då går lilla valpen, Richie, som han heter numera, nu har vi döpt honom.
Ja, just det. Det ska vi prata om.
Fram till en som står och tittar på någonting och börjar slicka honom på vaden. Och jag bara, gud förlåt. Han bara, nej det är ingen fara. Jag bara, alltså, det var min valp så du inte tror att det var jag. Vet du vad han svarar?
Nej, vill jag veta ens.
Jaha. Men, så du trodde att det var jag? Alltså, och för honom var det liksom inget konstigt att jag hade gått fram och slickat honom på vaden. Jaha. Han bara, nej men...
Låg du med huvudet i vadhöjd eller vadå?
Nej, men man skulle ju kunna tro det om man liksom... Ja, nej, så himla märkligt. Och sen när man...
Men du sa ju det också lite sarkastiskt, eller hur? För det är ju inte sannolikt. Såklart. Att det skulle vara du.
Ja. Nej, precis. Och det var då han bara... Jaha. Nej, gud. Så märkligt.
Åh, oh, herregud.
Och Theo bara, gud, är det deras jobb att ha en sån spelbutik? Jag bara, mm. Han bara, drömjobbet. Jag bara, okej. Okay. Älskling, ha större drömmar. Dream bigger. Alltså, det var en jättefin spelbutik. Den hade liksom jättemycket. Men bara så här, nej. Tänk lite outside the spelbox, känner jag där.
Ja. Ja, men det är ju barnens... Jag skulle säga att 50%, min gissning, av alla barn vill på något sätt jobba med YouTube, designa spel, jobba i en spelbutik. Alltså någonting som har med det att göra, känns det som.
Ja, men Max har ju seriöst tappat det när det kommer till spel.
Jaha, vadå?
Ja, men han är spelberoende. Mm. Han frågar mig häromdagen. Han bara, mamma, är detta verkligheten? Jag bara, ursäkta? Är detta verkligheten? Jag bara, ja, eller, ja, det är väl klart att det är verkligheten. Hur många liv har jag? Jag bara, älskling, du har ett liv. Han bara, nej, jag har 100 liv.
Nej.
Nej, nej, du har ett, alla människor och djur och allt levande, då har man ett liv. Han bara, nej, jag har ätit jättemycket, då får man flera liv, mamma. Nej, jag bara, nej men herregud, han tror ju på riktigt att han är liksom odödlig.
Och med tanke på hans förmåga att,
precis.
Att bara kasta sig ut, inte bra.
Nej men så jag blir riktigt orolig, jag bara, älskling du förstår, man har bara ett liv. Sen om man äter och liksom tar hand om sig, då kan man få ett längre liv, men man har bara ett liv. Och när det gick upp för honom att han hade bara ett liv, han bara, har jag bara ett liv? Så bara, ja, det har du. Gud vad tråkigt. Jag bara, ja, shit. Helt riktigt. Det är skittråkigt. Men därför måste du vara rädd om det här livet du har och ta det lite lugnt. Ah, okej då.
Fast jag tycker ändå att det var väldigt moget och vettigt resonerat av en treåring.
Ja, men han ibland kommer ut bra grejer där. Uh-huh. Ibland. Men bara det är så här, är detta verkligheten?
Ja, nej. Men du Karin, det är exakt så jag känner i min hjärna. När jag är i den här bubblan. Jag undrar om jag är verkligheten, för att jag kommer liksom inte ur den här bubblan.
Nej, men det är så när man har druckit lite för mycket vin. Nu var det väldigt länge sedan det hände. Men för det kommer jag ihåg, jag tycker inte om att vara brusad, det har vi pratat om innan. Men just när man inte vet, när det känns som att man sitter och tittar på en film. Att allting runt omkring en är liksom inte verkligheten.
Så känner jag, inte så här i vardagen så mycket, men just när jag ska så här betrakta, när alla andra säger så här, men gud vad fantastiskt det här är, och vilken utsikt. Då känner jag bara att jag ser inte det, då är jag inne i min sån lilla bubbla.
Ja. Nej, vi måste ju pop the bubble för dig.
Du måste få ut mig. Befria mig, Karin.
Ja, jag ska befria dig. Och då kan vi försöka befria Max också. I hans spelmissbruk.
Det är jag och en treåring. Ja. Det är samma.
Ni får gå på rehab tillsammans. Sitta och titta ut över en strand. Och Max bara, hur många liv har du? Du bara, är det för många flikar? Jag kan inte tänka vad du säger just nu.
Shit, det kan ju bli riktigt bra. Men där har vi det. Om vi har pratat om affärsidéer.
Mm.
Seriöst. En sån rehab från spelmissbruk. Och för mig, jag tror faktiskt att det handlar ganska mycket om det här med att information overload. Mm. Att hela tiden liksom ha olika inputs. Så det är också någon typ av digitalt missbruk. Om man nu ska liksom bunta ihop allting, så handlar det om digitalt missbruk. Rehab för det.
Ja, men för allting är så tillgängligt nu, så det är inte konstigt. Man blir ju proppad med allt hela tiden. Men där tar jag åt andra hållet. Jag suger inte åt mig någonting. Det rinner av mig som vatten på en gås.
Vadå? Vad är det som rinner av?
Allt. All information. Allt det som du lagrar, det har jag liksom inte ens uppfattat har kommit till mig.
Jag vet inte vad som är bäst.
Nej, inte jag heller. Någon kombo tror jag.
Men just det här med datorhjärna. Och då liksom så här, för nu tänkte jag mycket på det här. Och då kom jag fram till att min, när jag pluggade till exempel, så då var min hjärna också som en dator. Alltså jag har jättelätt för att bara så här memorera saker. Alltså du vet, nu tänker jag dator, copy-paste.
Mm. Ja.
Då ligger det kvar i hjärnan. Mm. Och sen så, efter någon dag, då är det precis som att man bara raderar filen. Då är den helt borta. Så här skolsystemen som var på, när gick jag ens i skolan? Ja, men typ 90-talet.
Mm.
Det var jättebra för mig, för det handlar ju bara om information som man kunde ta in typ innan proven, och sen skrev man proven och så var det klart liksom.
Ja, precis.
Nu för tiden, jag tror inte alls att jag hade fått så bra betyg.
Nej, min copy-paste-knapp, den har ju fastnat. Det är ju liksom kladdiga små barnhänder som har gjort att den... Jag kan inte ens trycka på den knappen. Jag märker det nu när jag har haft franska lektioner. Jag kommer inte ihåg någonting.
Nej. Ja, men
och
det
då för... pratar vi under samma lektion, inte alltså tiden mellan lektionerna, utan under samma lektion. Jag har ju sagt, jag har ju frågat typ 5 gånger, bara, what does this word mean? Hon bara, I just told you. Jag bara, sorry, I don't remember. Alltså det är så här, jag minns ingenting.
Nej, det är ju inte heller bra. Men vi har olika problem, du har teflonhjärna och jag har datorhjärna, och inget, det är bra.
Teflonhjärna, det är bara så här, ding, ding, tankarna bara så här, all information bara studsar bort från mig innan det liksom kommer ens i närheten. Ja, förhoppningsvis kanske det kommer bli bättre. Vi får utmana oss själva i det här kanske.
Ja. Ja, men det är det jag har gjort. Jag har börjat där med att liksom så här, inte hela tiden ha podd och inte hela tiden liksom kolla min Instagram och så. Och sen så är det meditation som gäller. Hur utmanar du dig själv? Eller det har du precis berättat i en halv podd. Förlåt.
Nej, men jag tror det är det här med att jag... Nej, men bara som nu, att jag liksom var så här 2 veckor själv med ungarna. Eller sen har jag också sagt att jag inte var helt själv. Men tanken var att jag skulle vara det. Bilar själv med dem från Belgien. Att jag, fast det är också ganska... dumt att jag tänker att jag ska klara allting själv. För ibland behöver man faktiskt ta hjälp. Och då kan ju det vara att man utmanar sig själv med att ta hjälp.
Precis.
Och det är ju just det här som veckans mammasanning handlar om.
Veckans mammasanning.
Vi frågade er 68 miljoner lyssnare hur ni gör för att utmana er själva i livet och i vardagen.
Mm.
Och ni är duktiga.
Ja, ska man säga ordet duktig?
Jag vet inte, men det, ni utmanar er själva, så kan vi säga.
Ja, precis. Och mycket, för det var verkligen så här, jag var lite så här, men gud, utmanar folk sig själva eller är det helt ute att göra det? Men det visade ju ni att det är många av er som... Jag skulle säga att de vanligaste som jag har fått in är inom tre områden, skulle jag säga. Mm. Det ena är träning, så här, springa Göteborgsvarvet eller springa milen under en timme och lite sådär. Eller bara liksom att börja promenera, till exempel.
Ja.
Och sen också en hel del inom karriär, att våga bryta upp och våga testa något nytt. Många som har börjat plugga på äldre dagar eller liksom byter karriär helt.
Mm.
Och sen också det sista som jag blir så glad när jag läser, för det har vi pratat om nu de senaste poddarna. Att det är många som har börjat stå upp för sig själva och sätta gränser.
Nej, men precis, det är de tre sakerna som är vanligast bland mina svar också. Och så är det också många som skriver med barn. Att just, jag läser en nu här, ligger i separation, så en liten utmaning är att lära sig vara själv när barnen inte är här.
Mm.
Konstig känsla när man är van att ha någon runt sig 24/7.
Ja, men så är det ju verkligen. Och det är ju en utmaning om någonting, skulle jag säga. För att det är så extrema kontraster.
Mm.
Och det kan jag ju uppleva liksom, att det är lite utmaning åt båda hållen just när man kör halva tiden. Att man liksom så här går från totalt stök och ofta jättestort engagemang då i barnen. Och det är liksom så här, man är helt slut och så blir det bara knäpptyst.
Mm.
Och då kan man ju så här längta efter det här tysta, lugna. Och så kommer det och så, ja men shit, det här var ju inte det jag ville ha. Och så tar det ett tag att vänja sig in vid det. Och sen när man går tillbaka till barnen, då tar det ett litet tag att vänja sig in vid det. För då är man van vid det här tysta. Så att det är liksom så mycket kontraster i det.
Mm. Mm, precis.
En sak som jag blir förvånad över, jag tror jag har fått 4 eller 5 som har skrivit samma sak. Och det här är ingenting som jag ens har tänkt på att man liksom kan tycka är jobbigt.
Mm.
Men bra att ni lyfter det, för att det är ändå liksom en större förståelse.
Mm.
Jag jobbar för att våga laga mat åt folk. Jag har sjuk prestationsångest och vill inte ens bjuda hem människor. Och det har inte jag liksom så här, för jag känner lite mer så här, ja men man testar och så, ja, ibland blir det jättebra, ibland blir det lagom och det är inte så stor grej. Men jag kan förstå den saken, just det här att man vill, man går hem till andra och man får god mat och man känner bara, shit, jag vill också bjuda på goda saker.
Ja, verkligen. Jag fick ju...
Kör pizza.
Ja, precis. Kör hämtmat, säg att det är du som har lagat det. Jag fick ju ofta när jag dansade så här, men gud, hur vågar man dansa bredvid dig? Man bara... Va? För det är så jag känner om jag bjuder hem någon som är svinbra på mat. Men vi säger dig, som är superbra på att laga mat, då får man ju lite sådär ångest.
Men skojar du nu, Karin?
Nej.
Pratar du med mig eller pratar du med Gordon Ramsay?
jag pratar om dig. Nej, men du är ju jätteduktig på att laga mat.
Tack, tack så mycket.
Och för det fick jag ofta höra när jag dansade mycket. Att folk var så här, men gud, man kan ju inte stå och dansa bredvid dig. Men det är ju inte så. För det första att jag står och bara, nu kör jag en jive här på Sturekompaniet. Så om ni bara kan flytta lite på er så ska jag liksom dansa. Utan jag bryr mig ju inte om hur andra. Och det är ju inte så när du kommer hem till mig att det är så här, jag hade ju kunnat laga den här pasta bolognäsen lite bättre. Men ja. Nej, men så det jag menar är att jag kan förstå att man har, jag vet inte vad jag vill komma med det här, men att man kan ha prestationsångest om man ska laga mat till någon som är väldigt bra på att laga mat. Men det är ju inte så att när jag står och dansar att jag så här, ja, det där kanske inte var så bra, så där kanske inte jag hade dansat till den här låten. Alltså vad fan, huvudsaken är väl att man blir mätt i magen och att man har kul på dansgolvet.
Ja, helt rätt. Men jag förstår de människorna som säger så, för jag har dansat med dig en gång.
Just det.
Ja, när vi var på Anders spelning. Han spelade ett band, så hade de en spelning.
Mm.
Och jag bara kände så här, jag blev bara så glad av att se dig dansa, för du har så mycket energi. Och man blir bara så här, jag blev bara medryckt.
Mm,
och det var ju som sagt bara så här vanlig disco. diskodans, eller om man säger så.
Ja, men det är ju inte så som sagt att jag kör liksom en rumba walks längs golvet, utan jag fuldansar ju. Och så kanske jag lägger...
Vad är en rumba walks?
Nej, det är, man går snyggt till en rumbalåt. Men däremot kanske jag slänger in en liten trippelsnurr. Bara för att jag kan.
Men det var då, det var när du gjorde det. Det var då jag kände, oj då, jag står inte och dansar med en vanlig människa här. Det var verkligen så, för du gjorde någonting som jag bara kände så här, oj, hur kunde hon det? Det var då jag kom på att du har ju varit med i Let's Dance.
Precis, men grejen var att då var ju tanken, när jag var med i Let's Dance, då var ju tanken att jag skulle göra en trippelsnurr. Nu är ju tanken att jag ska göra en snurr, men i och med att brösten är så långa så de kommer ju på efterkälke och fortsätter. Så då blir det att det blir liksom två snurrar till på grund av centrifugalkraften av fläskfiléerna.
Men du Karin, det, man får beakta så inte står någon i vägen. Åker de på sig en tjottablängare?
Ja, ja, man tuppar av direkt om man får min lilla nipple på sig.
Men sa ni så när ni var i skolan?
Tjottablängare mellan ögonen, vad var det man sa? Annars får du åka bling bling.
Ja, akta så du inte får en tjota blängare mellan lysmaskarna så du får åka plingplong taxi till plåsterhuset.
Man blir inte jätterädd när man hör, man är såhär, oh, förlåt, jag backar undan. Det är jättekonstigt.
Och en annan grej som jag sa, som jag gjorde på barnen, jag gjorde det på Elmer, han bara, va? Han tyckte det var så konstigt. Och som jag inte har reflekterat över, men som vi alltid gjorde när vi var små. Men du vet, man bara smällde ihop händerna framför någons ögon. Och så sa man så här, är du rädd för mamma?
Just
och så
det.
Så klappade man framför ögonen på den andra personen.
Det är så konstigt. Bara, haha, du är rädd för din mamma? Man bara, nej, jag blinkar för att du typ slår mig i ansiktet.
Ja, så här oförklarliga grejer som man bara inte ifrågasatt.
Ja, men så konstigt, ja. Utmana sig själv. Jag skaffade fler än ett barn. Ja, det är fan med mig att utmana sig själv.
Sen behöver man inte, alltså bli mamma. Sen så räcker det med att utmana sig själv.
Ja.
Apropå det, här har vi fått in en. Men gud, jag har verkligen noll med stora bokstäver intresse av att utmana mig själv överhuvudtaget. Och det går lika bra det. Alltså utmana sig själv, det ska man ju göra för att man själv känner att man behöver det. Känner man inte det, och man känner att man lever livet liksom så bra man kan leva det, och man mår bra, då är det ju fine. Jag börjar utmana mig själv för att jag känner att det är någonting jag saknar. Till exempel,
men vad är det du har gjort?
Nej, men de här grejerna till exempel med att försöka leva lite mer i nuet, det är ju för att jag upplever att jag vill kunna göra det. Men till exempel som en sån löjlig liten grej, som att jag är badkruka. Eller så här, badkruka är ju någonting negativt. Jag tycker inte om att frysa, vilket gör att jag...
Vilket är positivt.
Nej, men det är bara så här, och så blir jag lite så här bekväm, bara, nej, men jag vill inte bada. För samtidigt, jag missar ju en rolig stund med barnen. De tycker att det är roligt, och jag behöver inte bli ett vattendjur och vara i liksom så här 3 timmar och göra kuddelbyttor. Men att liksom så här, ja, men nu utmanar jag mig själv och bada, och tycker när jag väl gör det så är så här, men det är ändå roligt, och man liksom så här blir lite uppfriskad och barnen tycker det är kul att man är med och så där. Mm. Och då känner jag att, ja, men då var det väl bra att jag utmanade mig själv.
Och jag såg du försökte, jag säger försökte, åka vattenbräda.
Wakeboard.
Heter det ju inte. Wakeboard heter det.
Ja, men det var lite samma sak. För jag har åkt vid något tidigare tillfälle, då kom jag upp. Och sen när jag testat en annan gång, då kom jag inte upp trots många försök. Och så fick jag så här lite bara, nej, usch, det här var inget roligt. Och jag fick ont i händerna och sådär. Och så ville Elmer göra det, och Knut ville absolut inte. Då kände jag lite så här, hur ska jag hålla på? Försökte jag peppa honom, bara, men kom igen, du kan. Och så här, jag bara, men vem är jag att säga? Och peppa honom, och sen bara, nej, jag ska inte göra det. Då kände jag bara, nej, men jag testar också. Mm. Och så testade jag, och jag kom inte upp, men jag provade i alla fall, och då kände jag
precis.
Då har jag i alla fall försökt.
Ja, men det är en sån sak, man måste våga misslyckas för att lyckas. Ja. Och ibland går det, och ibland som man sagt att den här, som den personen som skrev att hon inte ville utmana sig själv. Ibland märker man ju så här, som när vi, jag har berättat innan såklart, när jag var på möhippa förra sommaren, när vi gjorde såna höghöjdsbana. Och jag gick upp och kunde liksom inte släppa trädet. För min kropp bara stängde av sig. Och jag skulle säkert kunnat så här, du vet, koppla bort mig själv. Och bara liksom utmana mig själv och göra det. Men det var så här, nej, men det är inte värt det. Vad får jag ut av det? Det är liksom inte att jag kommer få en kick av det här för att jag utmanar mig själv. Utan jag kommer bara må svindåligt.
Så klart att du inte ska göra det. Och det kan vara en utmaning också. Så här, först att du överhuvudtaget går upp där och sen också att säga nej.
Ja, men precis. För den, som den liksom tävlingsmänniska jag är, så är det ganska sällan jag säger nej.
Nej, man får känna in själv helt enkelt. Men också en sak att jag har ju en stark föreställning. Så här, nej, men det gillar jag inte. Jag gillar inte paddel. Jag har aldrig spelat någon så här racketsport. Det tycker jag säkert inte är kul. Och så har jag för mig så här olika saker. Istället för att testa. Mm. Nu ska jag testa att spela paddel. Jag kanske tycker att det är roligt. Alltså, med den grejen att man åtminstone... Det är som när barnen bara, jag tycker inte om det här. Så de inte ens provat. Alltså, ja, vi vuxna är ju nästan likadana ibland.
Gud ja. Här är den som har en utmaning framför sig. Har tvillingar som är 3 år och är gravid med tvillingar igen. Och är helt själv med dem då pappan bor i USA.
Oh, Jesus! Det kan man snacka om att hylla.
Ja.
Ja, lycka till med allting och lyssna gärna på oss. Vi finns här för dig och hoppas vi kan peppa lite i vardagen.
Verkligen, och glöm inte att du kanske inte behöver säga till oss om du behöver hjälp, men av folk i din närhet att ta hjälp. För det kan vara gött att bara kunna ta en liten promenad någon gång själv.
Här kommer en liten påminnelse om att det handlar om att utmana sig själv. Jag är galet höjdrädd, men har nu lärt mig att stå på stege. Från början klarade jag bara 1 steg upp, men nu klarar jag 3 steg och har målat halva utehuset.
Snyggt!
Ja, men det är ju verkligen så. Alltså, medan någon annan kanske tycker så här, men herregud, 3 steg, det är väl ingenting. För dig är det ju fantastiskt. Alltså att man verkligen så här, utgår från sig själv. Man kan inte utgå från någon. Man kan inte utgå från mig som är ute i skogen och jagar björnar och springer milen på 12 minuter. Utgå från dig själv.
Ja, verkligen. Det vet jag när jag har varit superrädd för spindlar. Och när folk, du vet, när man ser en liten spindel och man springer därifrån och gråter. Och folk är så här, men gud, den är ju inte farlig. Nej, jag vet att den inte är farlig. Men är inte du rädd för någonting? Jag retar ju inte dig för det.
Nej, bra. Det ska man faktiskt säga när någon säger så.
Ja, vad fan, respektera min rädsla istället. Sen säg något positivt. Inte bara, den är inte farlig. Utan så här, men kan jag hjälpa dig med någonting? Eller ska vi, ja.
Vänta, ska du få se min fågelspindel, skulle jag ha sagt till dig.
Då hade inte vi varit kompisar.
Här är en som jag tycker faktiskt är väldigt intressant och som jag tror kan väcka lite tankar hos någon, kanske.
Mm.
Att ha mer sex. Det kanske låter konstigt, men jag har insett att jag är väldigt bekväm. Jag orkar inte ha sex, vilket gör att det ibland går flera månader mellan gångerna. Jag känner hur jag och min man glider isär. Min hemliga utmaning för mig själv är att ha sex minst 1 gång i veckan. Jag är redan mer kåt och kär i min man.
Härligt.
Nej, men alltså, det kan ju verkligen vara en sån grej, för det kan jag ju känna igen mig i. Att man kommer in i ett visst mode där man liksom säger, jag orkar inte, och liksom, att man inte orkar anstränga sig och så. Och det är klart att man inte ska göra någonting mot sin vilja, men ibland kanske man behöver så här, bara shape upp sig lite och bara, nej, okej, kom igen. För man vet att man tycker om det eller att det blir bra när man väl gör det liksom.
Precis. Här har vi en sista. Jag tänker inte utmana mig mer i livet. Jag har 6 stycken barn. Jag har utmanat mig för en livslängd.
Du, skål på den!
Ja, skål på den.
Du har all min sympati.
Ja, shit. Vad har vi lärt oss idag då?
Vi har lärt oss teflon och datorhjärna.
Yes.
Yes, och vi har lärt oss...
Att det här är verkligheten. Och att vi har bara 1 liv och vi får ta hand om det livet och göra det bästa av det.
Alltså, vi är ju verkligen en faktapodd, alltså jag känner det.
Åh, gud ja. Vi måste döpa om oss.
Ja, faktapodden.
Verklighetspodden. Ja.
Men du, en annan sak som jag också skulle hylla dig för i början, men som kom i skymundan, för det var så mycket hyllningar så jag kände att nu får hon hybris här, Karin. Så det kommer lite i slutet här. Jag hyllar dig för att du faktiskt prioriterar att hänga med mig och hänga med oss när du inte har träffat Niklas på 2 veckor.
Nej, men ja, det är för att jag tycker bättre om dig. Jag ska, nej.
Det var det jag ville höra.
Nej, men det vet du, Vivi. Du kommer i första rummet för min del. Men nu ska jag faktiskt gå till min man och umgås lite med honom också.
Ja, det tycker jag verkligen.
Och tack, vad snäll du är. Jag blev jätteglad över din hyllning. Tack. När man är mitt i det så förstår man faktiskt inte att man gör lite grejer. För allting det som har hänt de här veckorna då jag har varit själv med barnen. En sak hade liksom räckt. Det hade räckt att bila från Belgien till Sverige. Inte ha en valp, en unge som bryter armen, som ska gå baklänges överallt efter det.
Och tro att han har 10 liv.
Precis. Och plus att igår började Leia löpa. Så snart kommer jag ha en kåt hund som rymmer hela tiden också.
Men nu har du Niklas, så nu får han jaga henne faktiskt.
Nu får Niklas jaga en kåt hund. Och kanske en kåt fru snart också. Vi får se vart kvällen bär.
Åh, vad härligt, Karin. Du är underbar. Ha en fantastisk kväll. Och alla ni där hemma.
Detsamma.
Ha en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa måndag. Och blir ni inte av med första taget.
Verkligen inte. Vare sig ni vill eller inte. Puss och kram på er. Ha det gött.
Puss på er.
Hej. Hej.
Mamma Sanja med Viv och Karin.